Nu har jag tryckt på spela in.
Du har micken i pannan. Du har micken i pannan.
Ja. Alltså jag tror att alla vi efter de här åren är liksom, har fått så här permanenta skador i vårt psyke av att ha genomlevt alla de här konstiga anpassningarna med digitala interaktioner och sånt. Jag vet inte hur det ska bli att ha ett annat liv. Det finns jättemycket positivt med det här. Alltså jag som är liksom ganska mycket eremit introvert person när det gäller, jag har aldrig velat ha ett jobb, för jag har alltid väldigt svårt för de här sociala interaktionerna på jobb. Jag vill alltid bara jobba. Jag vill inte stå vid kaffemaskinen och träffa Agneta från HR som frågar hur det var i helgen. Det är mitt värsta.
Nej, och prata om något tv-program.
Ja, och så sitter jag har bara gått för att hämta en kopp kaffe, för jag kanske sitter och skriver något eller så. Så jag tyckte att det har varit väldigt skönt med pandemin, att jag inte träffar Agneta vid min kaffebryggare.
Vi vill inte peka ut någon här, men...
Ja, men förstår ni vad jag menar?
Det håller jag med, men samtidigt så känner jag också ibland efter ett möte så finns det ju allierade på samma möten där man normalt sett efter mötet kan liksom gå ut och säga, men så här, vad i helvete eller så. Det kan man ju inte heller då, när man bara stänger man ner. Ibland önskar man liksom så här, hoppas att hon är kvar lite så vi kan bara säga något efteråt.
Ventilera.
Nu har vi faktiskt infört att vi har en fantastisk trevlig lunchtimme där man kan ansluta om man vill för att bara snacka skit.
Ja, men det förstår jag.
Den där ventilationen, eller liksom att få ut lite frustration över saker och ting. Det kan jag förstå att man saknar och att det ändå behövs på något sätt. Liksom.
Ja, men jag är så van att vara frilansare också och vara ensam och bara ha liksom kunder. Så jag är så ovan vid att ha någon att snacka skit med. Jag är alltid den som liksom levererar, eller vad man ska säga. Mm. Jag kan ju inte säga till en kund så här, fy fan. Alltså så. Riktigt. Jag kan skicka lite memes ibland till någon.
Ja. Men det som är lite fascinerande, jag och Jenny har ju då haft podd tidigare i ganska många år, blev det till slut. Och där det liksom ganska ofta så här hackar och var dåligt och så. Det är klart att det gör det ju ibland nu också. Men det har ju ändå blivit en extrem prestandahöjning för de här programmen.
Ja, verkligen.
Alltså det går ju att ha möten med 100 pers och att det liksom funkar.
Men det har också blivit en stor prestandahöjning på ditt internet, Caroline.
Jo, men jag satt ju på jobb ibland också att det var, och inte funkar. Alltså, det var, men absolut, jag har fått fiber och det funkar jättebra nu. Men ja, det är...
Tyvärr några år för sent för din tidigare podd. Det var kanske därför tyngre rubriker lades ner, för att Caroline hade så dåligt wifi.
Ja, vi försökte ju få lyssnarna att sponsra det, men gjorde de aldrig. Jo, vi hade grymma lyssnare. Men, ja.
Men hörni, vi har ju fått in en fråga idag.
Ja!
Som är lite aktuell. Och jag läser den. Och sen så ser vi vad vi har att säga om ämnet. Hej! Jag har läst en del i tidningen om det här med biskopen som har fått sparken på grund av att han har varit otrogen. Och började tänka en del på det här med förlåtelse. Vad kan man egentligen förlåta och hur ser ni på det här med förlåtelse?
Ja, vi har ju också tänkt en del på biskopen och du har letat upp dokument och vi har läst.
Ja, precis. Och jag började tänka på det här med förlåtelse och insåg att det är ju extremt subjektivt för mig. Och om jag börjar med att bara kasta in en åsikt så upplever jag från mitt personliga håll att vara en person som är förlåtande är ju någonting positivt, eller hur? Alltså det är lite generöst eller vad man ska säga. Men att vara en person som inte förlåter kan också visa på integritet och själv, vad säger man? Självägarskap. Vad skulle någon sån här
Som säljer själv. Varelsedrift, alltså någon slags
överlevnadsinstinkt. Ja, men att man värderar sig själv. Exakt. Mm. Det kan ju också vara ett tecken på självrespekt, att man inte förlåter vissa saker. Så,
men långsynthet är ju riktigt vidrigt, liksom.
Ja, precis. Men det känns ändå som långsynthet innefattar att det är ganska små förseelser, liksom. Att, det, att man kanske inte borde vara långsint, utan att man, det är sånt som man borde kunna gå vidare ifrån. Men om det är stora oförrätter så känns det inte som man använder ordet långsint, om någon inte förlåter det.
Nej.
Nej.
Nej, precis. Och jag började liksom gå tillbaka i mitt huvud och tänka, då hamnade jag direkt i så här moraliska dilemman, blir det ju lite. Vad kan jag förlåta, vad kan jag inte förlåta? Och jag antar att det är extremt individuellt och flytande vad jag kan förlåta och inte. Men så började jag tänka också på tillfällen när jag till exempel själv har gjort fel och vad andra liksom, hur andra reagerar på det. Och nu tar jag upp ett sånt exempel. Det är väl härligt att vara lite privat och personlig. Mm. Jag har ju till exempel haft en relation med en gift person där en del människor, vet jag, menar att det är oförlåtligt av mig mot den gifta kvinnan.
Ja.
Och jag kan,
det tycker
ju,
jag med.
Ja. Nej, men alltså, och jag kan förstå, och i så här retrospektiv långt i efterhand så kan jag också känna vad hemskt, men jag har också blivit bedragen och att det har uppdagats med en person som, där då den andra kvinnan också var gift, vilket var en väldigt märklig historia eftersom att jag blev uppringd på jobbet. Jag satt på jobbet och blev uppringd, och då satt den här kvinnan med sin man som tvingade henne att ringa till mig och berätta det här. Det var otroligt jobbigt var det, att sitta där på jobbet och få det samtalet. Men jag, när jag tänkte efter i efterhand, så jag blev ju aldrig arg på henne.
Nej.
Och det tror jag att jag, så tänkte jag nog när jag själv då var den här, det finns säkert något hemskt namn för det, att man är en ja, vad man nu är. Svenska kyrkan hade ju definitivt inte tyckt att det var något bra. Men jag ansåg ju, och jag tror att då i den tiden, då var ju jag förälskad. Och jag tänkte ju att han kommer ju berätta det här för henne. Jag också pushade på det ganska mycket. Men jag ansåg ju lite att det var hans ansvar.
Ja,
På något sätt. Men det tycker ju vissa, alltså jag vet att, alltså startar man en tråd om det här i gruppen Honey and the Bees, som är Sveriges största Facebookgrupp för tjejer, då skulle ju, alltså då är ju många som är så här, hon ska dö, alltså jag då, den andra kvinnan.
Ja,
nu pratar du om den relationen när du hade en relation med en gift, inte ja, precis, den där du blev avslöjad. Ja, nej, men ja, går ju inte. När man är förälskad, alltså i förälskelsen så ingår det ju någon slags idé om att det är ömsesidigt. Alltså, nu tänker jag ändå i den relationen. Och då förväntar man ju sig att han i ditt fall då, ska avbryta den andra relationen som då uppenbarligen inte bygger på samma typ av känsla. Eftersom han har dig.
Ja, om man åtminstone om man har en sån här parnorm. I såna här polyamorösa förhållanden så har jag förstått det som att man kan vara förälskad i flera personer eller ha en stabil kärleksrelation och samtidigt bli förälskad i någon ny. Men nu är väl vi alla tre såna här heteronormativa serier.
Nej, men det är jag övertygad om att man kan. Alltså vara förälskad, bli förälskad någon och ändå bli förälskad. Det är ju liksom inte.
Ja, ja, men så precis. Tror jag att det var i den här relationen som jag var i då också. Så tror jag att det, liksom, det fanns känslor för båda där. Och det är jag helt övertygad om. Och det är jag också absolut med på. Men däremot så är det många som, och jag vet också att den kvinnan som, där det då uppdagades, sa att jag var en kvinna som inte backade andra kvinnor. Alltså det är många som har det perspektivet.
Det verkar ju vara en väldigt vanlig uppfattning. Att den, om en man är otrogen mot sin kvinnliga partner, då är det den andra kvinnan som är osolidarisk. Mm. Och att mannen, lite grann är det ju som att, ja, men man vet ju hur män är.
Mm.
Och att han inte riktigt har samma ansvar. Utan det är lite som vanligt att kvinnor ska hålla på sin sexualitet. Och att män, de kan ju inte styra vem de har sex med.
Nej.
Jag håller kanske inte med om just den här åsikten. Men jag tycker att det finns en sån bild.
Om man ska förlåta någon så handlar det om att man själv måste acceptera eller komma över någonting för att kunna gå vidare med sitt liv. Det är ju det svåraste, tror jag, för just specifikt så här otrohetsaffärer och så vidare. Och när det var i mitt fall, den här, att jag blev bedragen, då var det också när en relation var på väg att ta slut. Så att det blev liksom slutklämmen, vilket då också jag uppfattade som att det var lite skönt faktiskt, för det blev som ett kvitto. Men det som jag reflekterade över, som jag tyckte var jobbigt och som jag blev ledsen och sårad över, det var att den personen som jag upplevde som min närmsta person, alltså min bästis, att den hade haft ett eget liv som den mörkade från mig. För mig är det, och jag är väl ganska normativ, som du säger Jenny, hetero, och har ett heterosexuellt förhållande, men sexuellt är jag ganska öppen i att fysisk... Jag behöver inte gå in på vad jag har för deal med min partner, men att fysisk attraktion och så vidare är sånt som kan finnas utanför våran relation. Men att det snarare handlar om förtroenden för mig. Alltså just den här grejen att du har ju ljugit för mig. Alltså varför har du utestängt mig från ditt liv? Det är ju det som är liksom sveket för mig.
Ja, och jag tror att, nu pratar vi ju ganska mycket om just otrohet, men jag tror att på något sätt just det här liksom kärleksrelationer och den typen av relationer med andra människor har vi nog svårare med förlåtelse. Och där ser vi nog sveken som större oftast. För att ofta så i kärleksrelationer eller så här parrelationer eller så känns det ju som att man ofta har ganska mycket att så här, att det är mycket förväntningar på vilket förtroende man ska ha och hur man ska bete sig och hur man ska vara. Och då kan det nog kännas som extra starka svek som kan vara svåra att förlåta.
Ja, men har ni någonting som ni inte har förlåtit? Något exempel på något sånt?
Jag tänkte på det eftersom vi diskuterade vad vi skulle prata om innan. Och jag är en väldigt förlåtande person, tror jag. Jag förlåter typ allt. Men inte nödvändigtvis för den andras skull, utan för den energi som det tar från mig att gå omkring och
vara
ledsen eller arg eller kränkt. Så att för min skull så handlar det mer om att jag är väldigt bra på att släppa och gå vidare för min skull. Och det beror väl också på vad som ingår i förlåtelse. För det finns ju människor som jag inte har en relation med för att jag känner mig sviken. Men jag går inte heller runt och är arg på den individen längre. Så att om det ingår i förlåtelse att man återupptar relationen där den var, så det är klart att jag inte förlåter då. Men det går, jag är inte heller går inte omkring och tänker på det eller är arg. Eller, alltså jag vet liksom inte riktigt vad det är. För min skull så släpper jag och går vidare. Ältar det liksom inte längre.
Nej, men för det tänkte jag också på, att förlåtelse, det kan ju vara en sak. Men att man fortsätter ha en relation som inte är på samma sätt. Alltså nu pratar jag inte bara kärleksrelationer, utan om någon på jobbet gör något konstigt eller någon kompis gör något. Då kanske man inte förlåter den personen för det. Men man kan ju fortsätta ha en relation som kanske är fungerande, men den blir kanske aldrig riktigt likadan. Men jag tänker också att jag skulle inte alltid se det som förlåtelse. För att förlåtelse för mig är att då har jag på något sätt samma förtroende för personen igen. För mig då så blir det något sånt liksom. Mm. Men alla människor kanske inte jag förlåter. Men jag har förståelse varför de har gjort som de har gjort. Och jag fortsätter ha någon typ av relation med dem liksom. För att man kan ju inte alltid välja bort människor.
Men du kanske inte litar på dem på samma sätt?
Nej, men precis.
Nej, då kanske jag inte heller förlåter.
Nej, men precis. Men det pratas, alltså om man går i terapi och sådär, och om man mår dåligt och har mycket ångest eller så, då kan de ju prata om att förlåtelse är en del av det, att man ska komma vidare i livet och sånt.
Mm. Ja, och jag kommer också tänka på ett annat konkret exempel. Allt det här handlar om att jag lyfter ut min smutsiga vik. Men det är ju en förlåtelse där du och jag varit oense, Caroline. Där jag sa upp kontakten med en gemensam kompis till oss för att ja, jag tyckte att hon var en röv och hade pratat skit om mig. Alltså ingen jättestor grej, men så vidare. Men då kände jag också, mitt förtroende är, jag kan inte vara kompis med den här personen, för då, jag kan inte lita på den. Och då kände jag ju i början att jag tyckte att du gjorde fel, Caroline, som fortsatte att vara kompis med den här personen, alltså med oss båda. Men sen insåg jag efter ett tag att så här, det är ju bara jag som är småsint, och det är ju du som är den stora människan som liksom ser att så här, för jag tror att du tänkte lite att den här personen behöver verkligen en vän. Alltså, för att hon förlorade också andra vänner och så vidare. Alltså, och det är ju fint. Och då kan jag ju, om jag ska liksom rannsaka mig själv, så är det ju jag som kanske är lite töntig där då. Samtidigt som det är ingenting jag saknar idag, att jag inte har... För jag tror att jag hade haft svårt att släppa liksom den vakande sidan av mig då. Jag hade inte kunnat... Eftersom jag är också väldigt... oversharing, alltid. Det är mitt stora problem. Jag var på ett pensionsförsäkringsmöte senast igår, så jag berättade hela mitt liv. Och då kände jag liksom att jag kan inte... jag kommer inte kunna släppa garden med den personen. Liksom. Men det var också intressant när jag tänkte tillbaka på att jag kunde vara så här, men irriterad, kommer du ihåg det, Caroline? Irriterad på att du liksom hade kontakt med henne. Och sen nu kan jag känna så här, men du har ju ingenting med våran grej att göra. Varför skulle du, liksom, förstår du? Nu, jag hade fel, kan jag känna idag.
Ja, men det tycker jag. Att man kan ju aldrig bestämma hur någon annan ska känna eller göra. Man kan ju bara tänka att jag kommer inte förlåta den här personen, och jag vill inte fortsätta ha den här typen av relation.
Så jag... Nej, men det är jättesvårt. Det är, alltså, det är klart att jag känner liksom sympati med Klara. Alltså... att jag, själva händelsen, men jag var ju också bara någon slags alltså jag var ju inte, jag var inte personligen drabbad, och det fanns ju två sidor, alltså ja, ja, det är ju extremt svårt, men jag tycker ju ändå att du hade ju kunnat säga att det är hon eller jag.
Du hade kunnat vara som Neil Young i Spotify.
Ja, exakt. Ja, men det känns ju också extremt. För att, och det är ju också min självbild av mig själv, är ju att jag är en väldigt liberal person som också, jag menar, jag till exempel har många vänner där jag känner så här, den här personen är en sån jävla fuck up och jag älskar den, men jag skulle aldrig vilja ha en relation med den här personen, för de är liksom knasbollar. Och jag kan också vara väldigt så tolerant, men på något sätt i det där fallet så blev det som att jag helt plötsligt då fick någon slags stolthet och sådär. Det är ganska intressant, och det visar ju också hur subjektivt det är med just förlåtelse, att i ett fall kan jag känna så, i nästa fall kan jag liksom försvara en person. Det går liksom aldrig att säga, men, och det intressanta med biskopen, om man ska återgå till det, är ju att det är hans arbetsgivare som inte förlåter honom här, och att det är en arbetsgivare vars största budskap är det väl, i princip, är det inte det? Jag är inte själv... ingår inte i Svenska kyrkan. Och jag är inte döpt. Men ja, förlåtelse är väl det som är kristendomens...
Förlåt våra synder. Och att det var väl därför Jesus satt på det där korset. Eller, inte... Men han tog ju på sig alla synder och förlät människorna.
Och Gud förlåter alla. Det är det som också är det protestantiska budskapet. Att Gud förlåter den som vill bli förlåten.
Ja, men det är ju i och för sig Gud som gör det. Det är ju inte kyrkan som gör det.
Nej, men kyrkan är ju ändå Guds arbetsförmedling.
Jag är inte heller med i kyrkan, så vi kanske inte ska gå in på tros
diskussion. Jag är med, men...
men du är inte.
Men alltså, däremot så har jag ju tänkt att det skiljer mellan protestanter och katoliker, att i katolikerna kan ju bikta sig och bli liksom förlåtna för enskilda handlingar.
Mm.
Ja, men jag tror inte jag ska gräva in mig i detta, men... och huruvida, men som arbetsgivare att ha med privatlivet, alltså så länge man sköter sitt jobb, men frågan är ju då om vad ens jobb är.
Ja, men det som de har menat den här, inom det här med den här biskopen, så är det väl att det de har sagt i alla fall är ju att det inte är på grund av otroheten, utan på grund av hur han har skött sitt arbete i det som, de som konflikter och saker som har uppstått ur den här otroheten. För att det var väl andra präster som är vän med den här som han var otrogen med, och säkert hans fru och hit och dit.
Nu kommer jag på att inom mitt yrke så är det ju, om jag skulle inleda en relation med en patient kan jag ju få sparken. Det gäller ju psykiatriker och psykologer och ja. Så också.
Men det här var väl en kollega? Ja. För det är det, exakt
jo,
det där
men jag tänker att det ändå är förälskelse, att det ändå kan...
Men jag lärare och elev också kan ju vara sån. Det heter väl att man är i en utsatt ställning när man är...
Men jag tror att chefer som har förhållanden med underställda också kan få repressalier eller så.
Just otrohet, alltså om jag går till mig själv, alltså... attraktion och så. Jag, på något vis så tror jag att vi är ganska styrda av drifter och så. Det är klart att man måste kunna stoppa sig. Man kan ju inte våldta folk för att man har drift. Alltså, så, men det är nog ändå något som jag generellt är ganska öppen för. Alltså, eller öppen för att det kan ske och att man till och med kan ångra det och allt vad det nu är. Men däremot så finns det andra oförrätter när människor får mig att verka dum. Alltså så här, sånt är mycket svårare att förlåta. Jag är till och med minne, jag var med så här, vi femman, vi fyran program när jag var liten, där de ställde en fråga som var felaktigt ställd och vi svarade rätt. Och vi fick fel för att de menade någonting annat. De frågade hur många är de romerska ringarna och vi svarade 2. Och så fick vi fel. Och när vi överklagade så sa de, men vi menade de olympiska.
Ja. Nej, jag känner också att jag blir lite upprörd nu.
Ja. Och jag är liksom så här, nu, detta hände alltså när jag var 10 år. Och jag är liksom fortfarande arg på Radio Kristianstad som där det här spelades.
Men jag tycker du inte hör av oss till dem.
Jag tycker faktiskt att du har all rätt att vara det.
Det var också fågelljudet när vi svarade, jag gissade på gråsparven. Och så säger de så här, ja det är gråsparven var också med, men det var den andra fågeln vi menade.
Nej men... Men hur gamla var ni?
Vi är 10.
Och det här hade ju kunnat leda till att ni blev rättshaverister och skolskjutare.
Ja. Absolut.
Ingen tilltro till systemet och vuxna.
Nej, men det har ju fått mig att gå ganska långt. Jag har ingen auktoritetstro överhuvudtaget. Jag har ingen respekt för auktoritet. Jag hade aldrig blivit chef annars, tror jag.
Men det jag tänkte på, Klara, när du... prata om det här med att du hade tagit avstånd från en vän för någonting du inte kunde förlåta. Jag har ju varit på andra sidan av det. Att jag har haft vänner som har tagit avstånd från mig för saker som de inte kan förlåta. Och jag har tänkt på det att jag hade ju kunnat bli arg över det och tyckt att men jag gjorde allting rätt och det är de som har missförstått och det är de som gör fel som slutar umgås med mig. Eller att, ja... Så. Men jag känner ju mer att det blev så. Och jag kanske inte tycker att mina misstag eller liksom det som hände var så pass stort så att det skulle leda till det. Men jag kan ju inte ta ansvar för hur de känner. Och nu vet ju inte jag hur de känner idag ifall de liksom har förlåtit det och hit och dit. Men vi umgås ju inte, liksom, har ingen kontakt sedan många år. Men jag bara tänker på, det handlar ju inte bara om hur man själv hanterar förlåtelse. Det handlar ju också om man är den som liksom ses som den felande parten. Hur man själv hanterar att inte bli förlåten.
Ja, verkligen. Och i det här fallet så var det skönt för vi liksom... Jag konfronterade och sa, det här har jag fått veta att du har gjort. Och då erkände hon och sa, jag har gjort det. Jag erkänner och det var för att jag var avundsjuk. Och det hade ju kunnat vara, det hade jag ju kunnat förlåta då, för det låter ju rimligt. Men det var mer, men då kände jag att jag inte kunde.
Ja, så är det ju. Det kan man ju inte riktigt styra hur man så känner att man kan förlåta eller inte. Och sen kan man ju känna rationellt att det här borde jag förlåta, men det kanske man liksom inte känner känslomässigt.
Mm. Men jag vill ju egentligen vara en sån person som Caroline.
Ja, fast det är ju inte så jävla lätt heller om man nu ska tycka synd om sig själv i den här, där jag inte ens är den drabbade på något sätt. Så det fanns ju liksom en gruppering kring det här där vi umgicks, där det var väldigt roligt. Och där jag liksom nu hamnar, tycker att jag hamnar i kläm, att jag på något vis väljer sida. Och då framförallt i början när du inte tyckte att jag gjorde rätt. Mm. Att det blev ju skitjobbigt då om jag...
skulle träffa den här personen.
Alltså, ja, precis. Att jag typ kände mig som en svikare en oavsett smygare. Vilken sida jag valde. Ja. Och liksom, fast att jag inte liksom tyckte att jag... egentligen var en del av konflikten, så blev det ju mitt problem på något sätt.
Ja, ja precis. För att du fick antingen umgås med oss i gruppen eller med den här personen.
Mm.
Ja, det måste ha varit jättejobbigt. Du blev som ett skilsmässobarn.
Mm.
Stackars.
men också så här, om man då vill typ så här, men vill ni komma på fest? Nej, inte om den kommer. Man bara, fan.
Ja, men har det varit någon sån situation förresten? Efter det? Jag tror inte det. Vi har inte haft några gemensamma...
Det kanske
kommer möjliga. Jo, men det har det ju.
Aha, okej.
Okay. Men ja, men det kom en pandemi. Men när jag fyllde 40 till exempel.
Ja, vad gjorde vi då?
Nej, men jag bjöd in till Villa Strömsfors.
Ja, ah, men just det.
Mm.
Ja, men då kunde jag inte ens vara med på det, tror jag.
Nej,
av andra
men
skäl.
Det fanns andra som använde liksom det som något argument.
Aha, okej. Okay. Ja, för jag vet att där har vi också... den här diskussionen har vi haft gällande andra fester och inte gällande oss och våra konflikter, utan andra personers konflikter. Och då vet jag att jag väldigt tydligt sa att så här, den som har festen ska ju inte behöva ta ansvar för vad andra människor har för...
Nej.
Det är ju de som ska gå på festen som får välja om de vill komma eller inte. För det är ju också vanligt att folk kan kräva att om den där personen kommer, bjud inte den personen. Alltså det tycker jag också är rövigt.
Ja, det tycker
så
jag också
skulle jag aldrig
är.
Göra.
Men sen samtidigt, man kan ju, för vi har ju nämnt att man kan fortsätta ha någon typ av relation med någon, alltså arbetsrelation eller ja, att man träffas på fester fast man inte har förlåtit. Men man kan ju också ha så att man förlåter en person men inte fortsätter umgås. För att ett förtroende kan ju fortfarande vara förbrukat. Om personen har gjort något som man själv tycker är fel. Men man kan ju förlåta för att ja, men det här, visst det var fel och jag tycker inte det här är något att bygga vidare på. Men jag förlåter att personen har gjort det.
Ja, precis. Så upplever jag att det kan vara ofta i gamla just kärleksrelationer och så. Det har hänt mig ibland att jag blivit kontaktad av någon som vill säga så här, jag vill bara säga att det här som jag gjorde då mot dig var fel. Och då känns det som att de gör det för att de är i någon slags livskris. Och då ska jag säga så här, och då gör jag gärna det, att så här, jag förlåter dig för det. Det är liksom, men det är ju för att det är någonting som är passerat och länge sedan för mig. Och jag vet att det kommer kännas skönt för dem. Och då kan jag verkligen ha känslan av att så här, men herregud, vi har alla varit rövar i relationer. Alltså jag har verkligen varit det.
Jag måste nästan både ha ett exempel från sjukvården. Vi hade en patient som vi ryckte ut till. Vars hustru hade slagit den med ett tillhygge. Som behövde sys. Och då kom det fram att hon var upprörd över att han hade varit otrogen. Och då det var så här, de skrek åt varandra. Det ska vi säga, de var 80 plus. Varpå mannen säger ju så här, men herregud, det är ju 50 år sedan. Och jag sa ju att du fick lov att göra detsamma, men du sa att du inte ville, du att du har förlåtit mig. Du kan inte dra upp det igen, det är 50 år sedan. Men det visade sig att då hade hon ju liksom använt det i varenda konflikt i 50 år. Hade hon liksom använt det emot honom på något sätt. Och han hade liksom känt sig som en svikare, så han hade liksom också tillåtit hennes beteende. Då känner jag bara, om man nu väljer att... förlåta, om man nu säger det, då får man ju göra det, då kan man ju inte använda det.
Nej, det känns väldigt oschysst på alla sätt.
50 år senare.
Ja, men det där har jag också erfarenhet av vänner. En vän som också blev, vilket jag förstod, det tog slut mellan dem, för han hade varit otrogen, men hon kunde inte släppa det. Och hon ville släppa det, men hon kunde liksom väcka honom mitt i natten och skrika, berätta hur det var när ni knullade! Och sådär. Det blir ju outhärdligt för båda. Så det gäller ju, tror jag, att om man ska komma över just den typen av, då måste man ju vara inställd på att man får ta det ansvaret att faktiskt komma över det också på riktigt.
Tror ni det handlar om någon slags självförtroende?
Att inte förlåta?
Ja, nej, men då tänker jag på otrohetssituationen. Därför att jag tror att jag vet inte om jag har blivit bedragen. I alla fall inte under relationen, om man ska uttrycka det. Men jag tänker att dels tror jag att det är helt naturligt att man kan falla för
frestelser. Någon,
trots att man är älskad.
Ja, det tror jag också.
Tror att liksom.
Mm, verkligen.
Men också att det inte betyder att jag är mindre sexig eller mindre älskvärd. Jag har nog ändå lite någon slags hybris då kring min person. Att jag tänker att...
Det är inte fel på dig.
Nej, precis. Jag tror inte att fel... Och det är det jag menar med självförtroende. Så att man fortfarande har liksom en känsla av sin egen person som är bra eller god, eller man ska säga, så kanske det är lättare att
förlåta. Ja, men om man har någon sån här trygghet i sig själv, liksom, att det inte är en själv det är fel på.
Mm.
Men, och sen, under förälskelse så är man ju lite dum i huvudet. För att
ja.
Det blir ju massa olika hormonpåslag som gör att man är faktiskt inte riktigt lika med på saker och ting.
Nej, men jag menar bara att om man går omkring och är liksom hela tiden osäker på sin person eller liksom är jag bra nog, så kanske det är mycket svårare att bli bortvald då, även om man inte blir bortvald. Men,
ja, så tror jag definitivt att det är. Och det verkar ju vara ganska många som är osäkra i sin självtrygghet på det sättet.
Mm.
Ja, och många, och jag upplever ju att ofta de som har problem med till exempel svartsjuka och sådana saker, det är ju de som också har väldigt mycket regler för vad som är vad, och vad som är okej och vad som inte är okej. Och just den här gruppen jag pratade om på Facebook, den är jag ju med i, som sagt, vi alla tre är personer som lurkar lite på nätet, bara för att sitta och läsa, för det är såna här personer som jag aldrig kommer träffa. 18-åringar som bor i någon förort i Malmö, alltså jag kommer aldrig träffa de här personerna, de lever ett sånt annorlunda liv än vad jag gör, och så hur de diskuterar såna saker, då har de såna här diskussioner och det är väl kul, för det är alltid någon start, någon tråd, är det här okej eller inte i en relation, och då kan det vara så här att din partner följer andra tjejer på Instagram och likar deras bilder, och det är alltid jättemånga som är så här: nej, det är inte okej.
Ja. Det där har jag också sett.
Och
jag tycker det är
märkligt. Det kanske också är en åldersfråga i och för sig. Men för vissa är ju liksom att man är i ett par betyder att då har man liksom gett upp. Ja, men lite som kyrkan verkar se på äktenskapet också. Att då, det är väl, vad är det, sjätte budordet? Du ska icke bedriva hor. Nej, men,
begära sig till nästans hustru eller något.
Exakt, och att det liksom innefattar också till exempel då att tycka att någon ser bra ut. Alltså du får inte uttrycka,
du menar att
du får inte lajka en bild.
Att det här med Instagram egentligen är bibliskt.
Ja, precis.
Men i alla fall, bara för att återgå till biskopen, så det som framgår av den här ansvarsnämndens uttalande, det är ju också att biskopen har medgivit eller sagt själv att han har brutit mot sina vigord eller vad det heter, alltså de här löftena han har gett när han blev biskop. Han säger själv att han har brutit mot dem. Och då, för att ansvarsnämnden, de ska ju då liksom se ifall han har brutit mot de här vigorden och därför inte kan sitta kvar. Och han säger ju själv att han har gjort det. Så att liksom, det är ju att han har medgivit det på något sätt eller sagt det, och då borde de ju kanske utesluta honom eftersom det är kriteriet. Om man har brutit mot det här så kan man inte längre vara biskop, och han säger att han har gjort det.
Mm.
Men jag tycker också som sagt att kyrkan skulle ju kunna förlåta honom utifrån kyrkans sätt att se på det, men att det i sig inte innebär att han måste ha kvar sin tjänst. För att jag tycker att förlåtelse och handling på det sättet kan vara skilt åt.
Ja, och jag tänker utifrån ett liksom PR-perspektiv så tror jag att det här ligger kyrkan i fatet.
Ja.
Att de har avkragat honom. Därför att det uppenbart finns ett stort stöd hos allmänheten att han borde bli förlåten. Och då ser man ju att, och det kanske räknas som då kyrkan, om kyrkans medlemmar uttrycker att så här, kyrkan kanske borde ändra sin syn lite och anpassa sig mer till modern tid. Liksom. Och hur många har inte varit otrogna? då kommer det här kanske inte direkt gynna dem att de har stått vid det här beslutet. Så
det jag funderade på, det här har ju inte hänt på typ hur länge som helst, avkragning. Det var 50-talet tror jag det hade hänt eller något sånt. Och då tänker jag att det måste väl ändå ha funnits biskopar eller liknande som har varit otrogna på de här 70 åren.
Ja, men det var faktiskt en man som skrev en insändare i DN Kultur.
Ja, jag läste den också.
Som, ja, att hans pappa var det präst va? Eller var prost, jag vet inte vad skillnaden är. Och att han hade varit otrogen mot den här killens mamma då och så vidare. Och att han fick inte sparken och han är begravd på kyrklig mark eller vad det var och sådär. Men han diskuterade det utifrån precis det du säger Caroline, att det här är omöjligt vara det enda fallet.
Ja, men det är ju det de som sagt hävdar då, att det inte är på grund av otroheten, utan på grund av något annat.
Förtroendet.
Ja. Och det kan man väl se det då, att eftersom det här inte har hänt för andra otrohetsaffärer så kanske det stämmer att det inte är på grund av otroheten utan på grund av något annat.
Ja, han kanske har varit på satanistiska swingersfester.
Nej, men eller att det har varit en person som har varit i beroendesituation. Eller
ja,
så.
Och som sagt, att jag tycker ändå att man kan ha, att man kan skilja på förlåtelse och att få ha kvar ett förtroendeuppdrag.
Ja, verkligen. Och det var ju förra året tror jag att det var, så var det en diskussion om det här i sociala medier där en japansk simmare i Japans simmarlag som fick sparken på grund av att han var otrogen. Och nu sen fick han komma tillbaka igen. Och då var det en diskussion där Peter Rung, som är en feministisk debattör eller vad man ska säga på internet, menade att det var rätt av dem att avskeda den här simmaren på grund av att det var stod för toxiska maskulinitetsnormer eller någonting att vara otrogen inom idrott. Kopplat till det här med omklädningsrumsjargong och stökiga
fester. Men om det hade varit en kvinnlig simmare?
Ja, och då blev det ju en diskussion i kommentarsfältet där det var någon som var fackligt aktiv som också så här diskuterade att så här, i Sverige kan ju absolut inte en arbetsgivare lägga sig i. För det här var ju inte en person som var någon, handlade det ju inte om det du säger Jenny, att det är alltså ett förtroende i form av vilket ansvar den här personen hade och så vidare. Men det jag tyckte mer att det var intressant att det finns liksom personer i det sekulariserade Sverige på något sätt som ändå tycker att det är rätt att arbetsgivare ska ha rätt att lägga sig i. Och sen som du också sa Caroline, att en läkare kanske inte får ha, eller en relation med, såklart med en patient, men kanske med personer i beroendeställning och så här. Det finns ju många olika perspektiv att diskutera det här i, och det här med biskopen är ju för att det är kyrkan som det blir så speciellt också, som lever ju fortfarande alltså som lever på ett sätt som väldigt stora andra delar av samhället inte lever. Vi lever inte i en värld där det är en synd att bryta mot äktenskapslöften och så vidare.
Men apropå det här med otrohet och lite grann med förtroende och hur man ser på det, så var det ju att i början av 1900-talet när Marie Curie fick sitt andra Nobelpris, då hade ju hennes man Pierre Curie dött på grund av att han blev överkörd av en hästdroska.
Som det kan bli.
Som det kan bli. Och det hade ju hänt några år tidigare, och då hade Marie Curie en affär med en, ja, det var väl en underordnad, men det var någon som jobbade på samma labb som henne, och tillsammans med henne antar jag. Och han var gift, men han levde i det äktenskapet som han levde i var någon sån här, vad heter det, bekvämlighetsäktenskap, för det fanns ju sådana men då ville inte, ja, nu vet jag inte, kommer jag inte ihåg. Men de som bjöd in till, det var ju inte riktigt så här Nobelfest som det är idag. Men de som liksom bjöd in till prisceremonin, då bjöd de inte in Marie Curie först. Att hon skulle inte få komma för att hon hade den här otrohetsaffären. Där inte hon var otrogen då, utan där, eller det var ju också en utomäktenskaplig affär. Men då var det ganska många som också blev upprörda. För att de sa att ja, de här manliga pristagarna, de lär ju inte vara så jävla oskyldiga. De hade ju också öppna affärer och så vidare. Så att det slutade med att hon fick komma, men de ändrade lite på hur ceremonin var och sådär. Så att den, ja, jag vet inte. Men det slutade med att hon fick komma. Men hela den här förtroendegrejen och hur man ser på otrohet och allt så här, det är ju verkligen inte nytt. Och jag, och det hade ju liksom Vetenskapsakademin eller vilka det nu var som liksom gav ut de här priserna. Det har ju verkligen ingenting att göra med vad man får för pris. Eller liksom, ja, jag tycker att det är väldigt konstigt att blanda in. Kyrkan är ju bättre där, eller kyrkan är ju rimligare ändå att det liksom tas upp där.
Ja, vilken bra historia. Jag hade ingen aning om det.
Nej, det är, men ja.
Nej, men det är ändå att man sen, alltså det här är ju jättelänge sedan, 1900-talets
ja, början. Ja, precis. Det såg ju annorlunda ut då.
Jo, men jag menar att man fortfarande, för det är ändå min känsla, att man dömer alltså kvinnor och män olika.
Ja, men precis.
Liksom. Att det är liksom, men kanske inte i simmarskandalen då. Jag har väldigt svårt att se hur det hade varit om det var en kvinna som hade varit otrogen. Antagligen hade japanska simförbundet kanske tänkt detsamma. Jag har ingen aning.
Vi i Sverige lever ju på något sätt i mångt och mycket, till skillnad från många länder, väldigt liberalt när det gäller många olika saker. Vad vi gör så kallat rätt och vad vi gör fel. Men någonstans så har vi också det här lutherska på oss hela tiden. Väldigt mycket när det gäller normer i relationer. Ja. Mm. Och just det här att det är så tydligt att vad man kan förlåta en vän för är så otroligt stor skillnad vad man kan förlåta en partner för. För jag tror att de allra flesta som vi pratade om i början absolut inte lever i någon slags öppet förhållande. Samtidigt som vi har ett liksom samhällsklimat och ett kulturklimat där vi liksom pratar om sex hela tiden. Om man ska, mm, ha ett aktivt sexliv och man ska ta vara på sin sexualitet och det ska liggas och man ska känna sig attraktiv och snygg. Och, samtidigt som det då i den här tvåpartsrelationen ska vara så här extremt fortfarande väldigt gammeldags på något sätt också, kan jag tycka. Vi kan inte ha, det är väldigt svårt att ha de här samtalen, upplever jag. Alltså det finns otroligt mycket känslor inblandat och det är svårt att släppa det där i det, tror jag.
Mm. Men ja, precis. För jag har en vän som är otrogen, alltså kontinuerligt otrogen, om man ska säga. Han har två relationer pågående samtidigt. Vilket jag inte alls har sagt att jag har något emot, och det har jag inte heller. Alltså, men däremot om hon hade drabbats av att hennes man var otrogen.
Då hade du tyckt att han var ett svin.
Ja, precis. Det kanske jag inte hade. Men jag hade ju i alla fall varit lojal med henne som min vän. Och liksom eldat på henne i hennes, om hon nu ens skulle bli arg, jag vet inte. Men alltså det är samma händelse, olika personer, så bedömer jag ju det helt.
Ja, och sen samma sak om någon av ens arbetskamrater, om man får reda på att de är otrogna och har en affär, och att deras partner då kanske inte vet om det. Då hade ju det inte heller påverkat lika mycket. Liksom. Alltså det är ju också så här på något sätt att det är ju lättare att förlåta folk som är flera steg bort. Eller så här.
Jag har till exempel i min ungdom varit både otrogen i samma relation och blivit bedragen i samma relation. Alltså på den tiden det var väldigt sådär hit och dit. Och då kände jag mig enormt kränkt och enormt sårad. Samtidigt som jag också visste att jag själv hade gjort fel. Och jag tror att det är väl lite det att man kan också ha två tankar i huvudet samtidigt. Ja. Jag kunde ju inte förlåta för det då. Men samtidigt så gjorde jag det själv. Och det är ju på något sätt så här människans teodicé-problem på något sätt. Alltså man är en idiot. Men alltså, ja,
och man utgår från sig själv.
Ja, då vill jag bara tillägga också att jag var typ 19.
Då är din hjärna inte fullt utvecklad.
Jag var kanske 2021. Jag var på Hultsfredsfestivalen och med den här snubben står och tittar på Kelis som sjöng I hate you so much right now. Och kommer det fram en tjej till oss och säger till mig, vet du att din kille var otrogen mot mig när ni har varit ihop. Och sen var ju den Hultsfredsresan förstörd.
Åh, men vet du, då hatar jag henne ja, mest.
Det är på något sätt så att den som avslöjar det är ju också... Man, ja.
Varför? Vad vinner man på det liksom?
Ja, ja verkligen. Och då som sagt, jag hade ju också varit otrogen i den relationen. För det var en extremt... Det var en relation som byggde på att det var stök liksom. Men det var ju... Ja, det var fruktansvärt. Och då kände jag mig så kränkt. Ja. Jag kallade henne för krullet, kommer jag ihåg. Det var inte hennes fel heller.
Ja, nej, men jag förstår inte, även om man nu är i en relation, om du eller jag eller Jenny hade varit i en relation och så är vi otrogna och så är det otrohetsaffären över och så har man bestämt sig själv för att jag vill satsa på den relationen jag har. Då det, finns det liksom ändå någon slags här, något fint i att bekänna och bli förlåten.
Ja.
Mm.
Men varför liksom? För vem skulle gör man det då?
Men jag tycker också, för att man, det beror ju på vad man har för överenskommelse i sin relation. Men om man på något sätt har en överenskommelse att man ska vara ärlig och att man inte ska vara otrogen. Alltså om det finns där oavsett vad man pratat om. Eller om det bara är en outtalad norm att man inte ska ha sexuella kontakter med andra. Då har man ju faktiskt brutit mot det förtroendet. Och då kanske man, alltså partnern kanske har rätt att få reda på det. Att motpå.
Ja, men jag tänker att den inte gynnas av det. Jag tänker att det är ett egoistiskt då att man vill bli förlåten och så. Istället för att bara hålla det. Jag tog ett snedsteg, jag ångrar mig. Jag vill vara kvar i den här relationen.
Jo, absolut. Men det, motparten kan ju också känna att den här andra personen har ljugit. Har ju fört den bakom ljuset.
Men den ska ju inte veta det. Den vet ju bara det om du säger det. Då kommer du ju både ha ljugit och ha varit otrogen.
Ja, så du menar...
För att du berättar.
Ja, men, så du menar att...
Risken är ju att det kommer upp ändå. Det är väl också det. Att risken är att det någon gång kommer komma fram via någonting annat. Och då kommer det ju hamna på den som har varit otrogen. Att varför inte den berättade det. Att det blir värre ja. Då. Alltså på något sätt. Och jag vet att när den här relationen tog slut för mig. När jag var tillsammans med en som var gift. Så tänkte jag ju på... Då kände jag mig sviken. Och arg och sådär först. Och då, men då tänkte jag, för mig var det väldigt självklart också att om jag skulle blivit kontaktad av frun som ville, eller nu vill jag veta vad som hände och så vidare, då hade jag ändå alltid, det hade jag inte gått in
Nej.
På.
Nej, det kan jag tycka.
För både hennes skull och för hans skull. Att nu har de faktiskt valt att gå vidare med sitt liv och då får de lösa det själva och det kommer bara göra det värre om jag ska hålla på och... prata om detaljer och så vidare.
Men Caroline, det du pratade ju om var ju om man själv skulle berätta det. Det som hände Klara var ju mer att den här andra kvinnan kom fram och berättade det.
Ja, precis. Det blev ett avslöjande.
Ja, men jag menar liksom för vem skulle... För jag tänker att den här tjejen som gick fram och får berätta på skånska då. att hon gör det i någon slags... För att hon tänker att det är... Jag vet inte, antingen gör jag det för jävla som
jag tror hon kände sig sviken av honom.
Jag tror att hon vill göra det jobbigt för killen i det fallet.
Ja, precis. Ja. Hon kände sig... Alltså han hade väl liksom dumpat henne då. Och så kände hon sig sviken. Och ville liksom förstöra. Och det var det jag menade, att så kände inte jag. Nej. Alltså i den här relationen som tog slut för mig. Alltså jag kände inte att jag ville så här förstöra för dem. Varför ska jag göra det? Alltså han har gjort sitt val och det kommer bara också... För jag kan tänka mig ur hennes... Det är också ganska klassiskt tror jag att kvinnan då hör av sig så här. Nu vill jag bara veta allting. Ja. Liksom. Men det tror inte jag skulle gynna henne. Det får de lösa själva liksom. Jag skulle aldrig ge mig in i någonting i det där i efterhand. Jag har bara satt...
Men Jag har också varit på den sidan som du har varit där. Att jag hade en relation med en man som var gift. Och först visste inte jag om att han var gift. Men sen fick jag reda på det och vi fortsatte ha en relation i ett tag till. Men inte så länge, för jag gillade ju inte att det var så. Men, och då sa jag inte någonting till henne. Och lät ju liksom dem leva sitt liv vidare. Men i en helt annan situation så fick ju jag och andra reda på att det var en kille som hade varit ihop med flera tjejer samtidigt som han hade en flickvän. Och då så gjorde vi, då var vi faktiskt flera tjejer som kontaktade henne. För att vi tyckte att det var ju på något sätt om omtanke om henne. Alltså det var inte för att jag ville ha förlåtelse eller så här, utan det var verkligen att Men han hade ju ljugit så mycket för oss alla tre och sagt att han inte hade flickvän och ville bli ihop med oss, alltså så här separat. Liksom att vi kände ju inte till varandra heller först. Men sen när det här liksom, när vi typ fick reda på det, då kontaktade vi henne separat för att vi, ja, vi ville liksom på något sätt ändå berätta för henne att det här hade hänt och att han nog inte var så mycket att hänga i julgran. Men då, hon, då hade han ju såklart sagt till henne att vi var inte kloka och så vidare. Och sen, men sen några år senare så kontaktade hon ju en av oss igen och sa att vi hade ju haft rätt. Och han hade ju varit otrogen konstant under hela deras relation. Och nu hade ju han en ny tjej som han också var konstant otrogen mot. Och hon hade ju försökt prata med henne också, men att det gav ju ingenting, för att hon var ju liksom, litade på honom och var förälskad och hade, han hade lurat i henne att alla hans ex var galna liksom. Så att jag tycker också att det kan vara lite olika.
Ja, men det låter som att i ert fall så handlade det om att han levde ett dubbelliv som inte hon kände till. I mitt fall var det ju så att den här kvinnan visste om att jag fanns.
Ja,
Och valde liksom. Och då kände jag att jag vill inte liksom ha med det att göra då i efterhand. Och skapa någon slags dramaaffär.
Nej, och den här killen som hade de här multipla relationerna. Honom kommer jag ju aldrig förlåta. Men jag har ju ingen som helst kontakt eller relation till honom idag. Men jag menar, och jag är ju inte arg eller bitter över det. Så, det är bara det att han är ju inte en person som jag någonsin kommer förlåta. För att han har betett sig så här. Mot mig och mot andra.
Han verkar ju också ha någon slags personlighets... Alltså, det verkar vara något fel där.
Ja, men apropå förlåtelse liksom. Men det är ju verkligen ingenting som jag går och tänker på så. Men han är en av dem som... För jag tycker också att jag är en ganska förlåtande person. Men däremot så innebär ju inte det att jag går och ältar det som har hänt. Eller att jag behöver ha en kontakt med personen liksom.
Jag utgår ju bara från mig själv när jag säger det här. Om jag är i en relation, men det handlar väl också om mitt tänk, så skulle inte jag vilja veta att den hade varit otrogen. Nej. Om den ändå väljer att gå tillbaka till mig. Jag kan inte se något värde. Det som skulle kunna triggas är ju att jag då börjar älta huruvida den är snyggare än jag, eller roligare än jag, eller bättre än jag i sängen, eller vad det nu kan tänkas vara. Då kan jag liksom på förhand hellre säga, eller jag förlåter det. Snedsteget.
Ja, men,
Jag vill inte veta någonting om det. Så om det händer så vill jag inte veta det. Men jag vill inte heller på förhand kanske säga att du kan ligga med. Eller ja, det kan väl kanske men, göra. Ja, jag har inte tänkt färdigt tanken. Men jag skulle nog inte vilja veta det i alla fall.
Nej, men då handlar det ju just om det här med att bryta överenskommelsen, tänker jag.
Precis, men då är det ju också för att jag har en överenskommelse om att det är indirekt det typ okej, men jag vill inte veta om
precis.
Det.
Alltså, ja. Ja, eller att du snarare att du har en överenskommelse med din livssyn på livet. Att misstag kommer kanske att ske. Och det betyder inte att allting är kört för det.
Nej, och jag tror också att det handlar för mig att jag gör ganska stor skillnad på sexuell attraktion och att älska. Alltså för mig så är det två skilda saker. Förhoppningsvis är det ju båda i den ena relationen. Men det ena utesluter inte det andra. Jag skulle nog tycka det var värre om någon var jätte förälskad i någon annan och älskade någon annan och hade en jättedjup vänskapsrelation med en annan, även om de aldrig hade sex.
Ja, men precis.
För att de var gift med mig, så skulle liksom en känslomässig otrohet då, eller om man ska säga.
Intimiteten, något, liksom.
Ja, var värre än sex med någon på krogen.
Det är liksom lite det där med bästisen. Och det är som i min relation så har vi liksom överenskommelsen att gå gärna ut och ragga på andra, för att jag tycker det är väldigt attraktivt. Alltså, jag skulle inte vilja vara ihop med någon som inte någon annan vill ligga med. Det skulle vara jättetråkigt om man hade liksom så här, gick runt och bara men jag är låst. Jag möter inga blickar. Alltså att få sexuell gensvar av en blick av någon i en bar, det ger jättemycket i den gemensamma relationen, tycker jag. Men jag vet att det är, många människor skulle absolut inte hålla med mig om det. Och anse att det är liksom någon slags otrohet. Men det är just för att det är så viktigt för mig själv också att få känna mig liggig. Det är väl det den här pandemin inte har bidragit med så mycket. Man sitter här i garderoben.
Nej, mjukisbyxor.
Känner mig inte så liggig.
Nej.
Jag vet inte om vi har svarat på frågan, men vi har resonerat lite kring förlåtelse.
Jag tror att det finns olika svar utifrån olika situationer. Ja.
Mm. Och människan är komplex och vi är liksom inte så smarta. Alltså Nej. Vi går ju runt Nej. Här som med massa gråa järngeggor i skallen och bara tänker väldigt mycket
men
på oss själva.
Men förlåt och släpp för er egen skull, tänker
ja,
jag.
Ja, men precis.
Alltså jag tänker att det är för att slippa gå omkring och vara bitter.
Finns Nej, och sen som sagt Nej. Behöver man ju kanske inte förlåta, men man ska ju absolut inte älta. Att om Nej. Man nu inte förlåter, då kan man ju acceptera att okej, det här kommer jag inte förlåta. Men jag kan inte haka upp mitt liv på det. Utan då får man hitta någon annan väg framåt.
Ja, verkligen. Det kan vi prata om i något annat avsnitt. Hur man slutar älta.
Ja.
tack för idag, hörni.
Tack själv.
Tack, det var mysigt.
Hej då.
Hej då.